Tror du att enda sättet att ta sig igenom stress är att kämpa mot, kontrollera, ta makten över? Ja, men då är det dags att vi ifrågasätter den här myten. Vad försöker stressen berätta? Tror du att den säger att någonting är fel? Vad är den där varningslampan som lyses upp på instrumentbrädan? Som kräver din uppmärksamhet? Ska du gasa eller bromsa? Känner du att stressen kan ta över utan att du vet varför? Känner du att dygnets timmar inte alltid räcker till? Du har inte ens tid att återhämta dig. Och när du väl gör det så blir du alldeles för trött. Hur du sluter fred med stressen, ja, det handlar dagens avsnitt om i KBT-podden. Podden som vänder sig till dig som blir en bättre behandlare i kognitiv beteendeterapi. Idag är ett speciellt avsnitt. Jag har blivit intervjuad av mina kollegor, Techmillan Camilla Andersson och Mirja Wahlström. Eftersom jag precis lanserat en bok om stress, Slut fred med stressen, din guide för återhämtning i en stressad vardag. Jag som håller i podden heter Lena Olsson Dallor och är legitimerad psykoterapeut. Du är hjärtligt välkommen. Ja, du är så hjärtligt välkommen till det här specialavsnittet av KBT-podden avsnitt 282. Och det är jag som håller i podden, Lena Olsson Dallor, som blir intervjuad idag. Eller vi har en diskussion skulle man kunna säga. Och prata kring min nysläppta bok, Slut fred med stressen. Din guide för återhämtning i en stressad vardag. Camilla Andersson, Techmillan, är illustratör i boken. Och Mirja Wahlström är ju givetvis testläsare. Och här brukar jag ju berätta då om den jag intervjuar. Så om ni vill veta mer om mig, ja, vad ska jag kunna säga då? Jag är beteendevetare, utbildad i Australien, magister i klinisk psykologi, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi i KBT, också rektor för grundläggande psykoterapeutisk utbildning i Luleå. Och det vi pratar om i avsnittet är just det här att inte kämpa, inte ta kontroll, inte ta makten över. Vi vill bli vän med våran stress eftersom den är en del av oss. Det är svårt att ha krig inuti oss själva. Vi behöver se den hjälpsamma delen av stressen och lära oss när vi ska lyssna på den delen och inte. Så när den här kampen väl tystnar, ja, men då kan det bli samexistens mellan dig och din stress. Vi pratar om vad stressens budskap är och vad den försöker berätta. Och vi tycker ju ofta att stressen är någonting som ska bort, någonting som är fel. Men det kan ju också vara ett friskhetstecken. Att det fungerar som det ska, ditt stresssystem. Det är den här lampan på instrumentbrädan där du får ditt val om du ska gasa eller bromsa. Och det har blivit väldigt automatiserat och gasar mer än vad det bromsar. Och om du inte hamnar i utmattning, då kanske det bromsar mer. Givetvis går vi in i ABC och funktionell analys och tittar på varför du gör som du gör när du stressar. Den onda cirkeln av stress. När du fastnat i det här mönstret av stress som är så svårt att bryta. Och det här att dygnet är för kort. Och vi säger ju ofta att vi vill ha fler timmar eller fler armar. Men tänk hur mycket vi skulle stressa då. Det är alltså inte lösningen. Men vi kanske inte får tid för de här grundläggande behoven att gå på toaletten eller äta. Vi har helt enkelt inte tid att återhämta oss. Och när du väl tar en paus så känns det som att du inte ens har tid kvar till återhämtning. Ja, ni hör att det här är en självhjälpsbok och du, jag, Camilla, Mirja och alla andra har det här stresssystemet. Det är inte säkert att vi alla lider av stress hela tiden och jämt. Men det är en självhjälpsbok. Med instruktioner också hur man använder det i en KBT-behandling. Så det kan fortfarande vara av intresse för dig som behandlare när du jobbar med patienter och klienter och personer med stress. Det fina i kråksvängen är att du som lyssnar på KBT-podden har möjlighet att införskaffa ett exemplar och få arbetsboken som bonus mellan 8 april, idag alltså när du lyssnar på det här avsnittet, och 17 april. Och du är också välkommen på bokrelease med mig och Camilla. Där vi kommer ha lite digitalt bubbel och konfetti för att prata om boken och ha gemensamt roligt. Där finns det också andra bonusar som du kan ta del av. Så Om du är intresserad, gå till bliambattrebehandlare.se/282 så kan du anmäla dig där till bokreleasefesten eller lunchen, för det är klockan 12 den 17 april. Du är så välkommen. bliambattrebehandlare.se/282. Nu ska jag inte låta dig vänta längre, utan här kommer då avsnittet om slutfred med stressen. Mycket nöje.
Hej allihopa! Idag är det ett litet speciellt avsnitt där vi några vänner här, eller jag, Mirja Wahlström, tillsammans med Techmillan och Lena ska prata lite grann om stress. Därför att du, Lena, har ju skrivit en bok som heter Slutfred med stressen.
Mm.
Kan du inte berätta lite grann? Vad menar du med att vi ska sluta fred med stressen? Kan vi inte börja där?
Ja, slutfred, det vill jag ha, därför det handlar ju om acceptans förstås. Och jag tycker vi har nog många ovänner här i världen och även inom oss.
Mm.
Så att stress är inte någonting som ska vara våran fiende, utan vi älskar våran stress. Däremot behöver vi kanske se till att det är den hjälpsamma stressen som vi har kvar. Så att vi får skilja på dem lite grann. Att om jag ser stressen som ett budskap eller en viskning eller en hjälpreda, så klarar jag av stress. Det är naturligt. Därför är det då slutfred med stressen. Och inte makten och ta kontroll. Och jag tänker, det är ju det som är problemet med stress. Mm. Att vi försöker ta makten och kontrollen och kämpa mot och bli fri och kasta bort och undvika och sådär. Så att nej, vi vill älska våran stress.
Mm. Men har du funderat någonting då, tänker jag, på det här med när är det en sund, hälsosam stress då, och när är det en stress som kanske inte är så bra för oss?
Ja, det är väl det som boken kanske går ut på, att lära känna när det går över gränsen till det ohjälpsamma.
Mm.
Så när vi slutar att lyssna på budskapen, stressen, signalerna, då vet vi inte längre vad som är hjälpsamt och ohjälpsamt.
Mm.
Så vi behöver komma tillbaka till grunden, att lyssna på vad de här stresssignalerna berättar. Och ofta är det ju kroppsligt då, eftersom stresssystemet, vi har ju bara ett stresssystem i kroppen.
Mm.
Och det är ju då kroppsligt.
Jag tycker du beskriver det bra i boken. Det är någonstans trösterikt att höra att ja, men vi har vårt autonoma nervsystem som du pratar om. Och att stress i sig inte är något dåligt.
Mm.
Men det har ju blivit ganska synonymt med någonting förskräckligt, tycker jag. Man pratar om stress som att det vore någonting hemskt i alla lägen.
Mm.
Men det är ju inte hemskt i alla lägen. Det har ju fungerat väldigt bra många gånger.
Hittills
ja. Aha. Vi har överlevt.
Det är väl det som gör att vi har överlevt vårt stresssystem. Så får vi se till att hålla oss inom fönstret av vad vi klarar av och mäktar med. Mm. Och sen också i även sympatikus, alltså när vi går ner i varv, kan vi inte gå ner i varv för länge och för mycket heller, då blir det depression istället. Så att det är verkligen att hålla sig inom normalkurvan, höll jag på att säga.
Mm.
Mm. Att det är bra för oss. Men det är lyssnande, tror jag, som vi har tappat.
Kan du inte berätta mer? Vad menar du då med lyssnande? Nu blir jag nyfiken.
Jag menar att vi vänder oss inte inåt och känner efter vad det är, utan vi säger, åh, jag känner stress, dåligt, precis som du säger, Camilla.
Mm.
Det här är något hemskt, det är något dåligt. Ja, men den berättar ju någonting, men vi lyssnar inte på vad den faktiskt säger.
Mm.
Då vi bara känner den och det är dåligt och det ska bort. Och vi vill ju höra vad den har att berätta.
Mm.
Så en del jämför det ju med, ja, men den här lampan på instrumentbrädan på bilen. Att det lyser en lampa där. Det betyder inte att du ska gasa eller bromsa. Men det betyder att du blir lite alert.
Mm.
Och någonting behöver du göra, och där kommer valen in. Ska du gasa eller ska du bromsa?
Mm.
Och då kan man variera mellan det där. Jag gasar när jag är på långsträcka och jag bromsar i kurvorna och sådär. Jag kan ju inte gasa hela tiden.
Mm.
Och jag kan inte bromsa hela tiden heller.
Mm.
Det är verkligen den där skalan mellan plus 30 och minus 30, när man säger det här. Vi håller oss däremellan någonstans. Så kan inte gå för högt, och tappar vi ju koncepten. Och vi kan inte heller gå för långt ner i varv. Då blir vi också passiva och tappar konceptet.
Men du, Lena, jag tänker nu när du har skrivit boken då, vem är boken till då? Vem vänder sig boken till? Vem ska läsa slutredningen?
Ja, alltså det är ju en självhjälpsbok. Och jag har skrivit referens till KBT-behandling, så att man kan ju förstås använda den som terapeut om man vill till sina patienter. Men den ursprunget kommer ju från att jag har jobbat mycket med stress. Alltså jag har haft många klienter i många år. Mycket inom företagshälsovården, jobbar både inom region och kommun. Och det är den erfarenheten jag har satt i den här boken. Alltså av beprövad erfarenhet. Och vänder den sig till andra som har hamnat i samma situation. Av det här ekorrhjulet, den onda cirkeln av stress. Och att man börjar hata sin stress.
Är det det som du tänker av alla de här åren, tänker när du ska försöka få ner allting och skapa den här liksom självhjälpsboken, att vad är det som är de här utmärkande delarna som du ser som gemensamma nämnare för alla som kommer och söker för stressrelaterad ohälsa? Det kan ju vara både stress och utmattning och utmattningsdepressioner, men vad är den röda tråden du uppmärksammar? Vad är det som är så svårt för oss?
Det är ju att vi inte lyssnar, vi är inte medvetet närvarande. Och jag vill inte prata om mindfulness, att man måste gå och minda sig någonstans. Utan bara att vi inte lyssnar, alltså vi är inte uppmärksamma på oss själva. Vi har väldigt mycket att göra. Vi lyssnar på andra jättegärna. Vi är som på ytan och surfar hela tiden, men vi doppar oss aldrig riktigt i den där vaken och kikar efter vad det är som är. Och jag tror att det är problemet.
Att vi inte stannar upp och funderar någon gång över vad vi faktiskt håller på med. Man går omkring med det där skavet som någonstans känns väldigt obekvämt och inte bra. Men man hejdar sig inte riktigt och funderar över vad gör jag och var är mina tankar egentligen?
Ja. Självreflektionen saknas. Och tid för den. Och att vi ger oss inte tid och tar oss inte tid. För jag tror att tiden finns. Men vi väljer bort det. Och utan självreflektion blir det ju ingen självkännedom heller. Och om vi inte har självkännedomen, ja, men då vet vi ju inte vad vi gör riktigt. Alltså då blir det ju väldigt automatiserat och omedvetet och impulsivt.
Ja, men jag vet, Lena, du och jag har ju pratat en del, tänker jag, om det här med vad är självreflektion? Vad ska självreflektion innehålla? Och vad är att avsätta sig tid till självreflektion? Och varför ska vi göra det?
Ja, men vad det är, alltså det är ju inte något svårt egentligen. Det är ju bara att sätta sig ner och lyssna och känna.
Visst låter enkelt.
Egentligen.
Ja, precis.
Ja, men egentligen. Men det är väl det vi inte gör.
Det är lättare eller bekvämast i alla fall kanske för stunden att försöka springa ifrån skavet och obehaget.
Ja. Och skav är ju ett bra ord, för att det gör ju verkligen ont att ha stress. Och sen tänker jag på det här när man missar självreflektionen och inte får sin självkännedom, alltså förståelse på vad som händer mig i olika situationer. Då kommer vi ju in då också i varför man gör som man gör. Alltså den här omedelbara belöningen av att fortsätta stressa och hålla på som man gör. Och jag är inget annorlunda. Så att, alltså, jag tror många av oss känner igen stress just. Sen hamnar inte alla i utmattning och utmattningsdepression. Den här boken handlar ju om stress och stress i vardagen. Och är det så att man har utmattning, ja, men då kanske inte så många böcker orkas läsa. Och så. Men självreflektionen är ju jätteviktig för att få självkännedom. Annars vet jag ju inte vad jag ska förändra.
Och det märker man också, tänker jag, i bokens upplägg, tänker jag, med det här fallexemplet som man får följa och att verkligen fundera. Och det gör väl också att man både kan använda den själv, men man kan ju också använda den som terapeut tillsammans med en patient som söker för stressrelaterad ohälsa.
Ja, jag har försökt göra ett fallexempel så man fick följa med henne ordentligt genom hela processen och sådär. Sen hade jag lite svårt att välja, ska jag ha en kvinna eller man eller en hen? Så, men det blev en Sofia i slutet, för att i alla fall 80% av alla de jag har träffat har varit kvinnor. Det betyder inte att inte männen finns, utan det kanske bara har sett ut så i min grupp av personer som jag har mött.
Men vad får man med sig då om man nu bestämmer sig för att man vill sluta fred med stressen? Vad får man med sig av att ta sig an slutmedelsstressen-boken?
Ja, men det första du får börja med är ju att berätta din egen berättelse. Alltså skriva ner din egen berättelse, hur du nu väljer att göra det, om du vill spela in den eller skriva eller så.
Den här berättelsen, är det vilken obalans i livspusslet, vilka livsregler, förväntningar och krav man har på sig själv och rädslor och...
Ja, man får börja med berättelsen. Och då handlar det om att hur ser läget ut nu för dig? Och sen går du ju vidare till att lära sig om stress förstås, lite hormoner och sånt där och lite hjärna. Så, med HJ. Och sen kommer det ju det här med, ja men vad är det då som gör att man gör som man gör? Så i det kapitlet som handlar om varför man gör som man gör, den onda cirkeln, där kommer det in allt det här med livsregler till exempel. Det kommer in med förväntningar. Det kommer in med påverkan och inte påverkan. Kommer in med måste, borde, skall. Och det är ju livsreglerna förstås. Så alla de där bitarna om kontroll och det kommer ju in i vad som har försiggått innan jag beter mig. För beteendet är ju att jag stressar. Så själva stressen är ju kroppslig förnimmelse. Men beteendet att stressa finns ju då i den här ABC:n eller funktionella analysen. Och då kan man ju ha 1000 olika stressbeteenden förstås.
Vad jag reflekterar över just nu i det där kapitlet om att titta på vad man har för livsregler och vad man egentligen har för förväntningar och krav på sig själv. Och kanske ifrågasätta sina livsregler. Och även om man kanske inte upplever sig stressad, men jag tror att det där är visst dåligt på att göra. Det är skav eller någonting som vi upplever. Och vi kanske följer livsregler som egentligen är både onödiga och till och med absurda.
Ja, men det tror jag absolut att vi gör hela tiden. Och det är väl som vi, ja men privilegium till exempel, att om man inte tror att man har någon, då har man antagligen massor, för man har inte känt efter att man inte har det. Och så är det väl lite också med livsregler, att har jag inte haft skavet har jag kanske inte haft någon anledning att ändra på dem. Men när det börjar skava, då behöver man ju ha den här självreflektionen för att se vems regler lever jag efter, eller vilka sanningar följer jag, och vad säger jag om mig själv? Alltså sanningen om mig själv, kan jag skriva om den?
Att sätta sig själv lite under lupp.
Ja. Och också att det är inte fel det jag har. Däremot behöver det gå i linje med det jag tycker är viktigt. Och det är ju också ett kapitel i den här boken, att hitta sina varför. För att man behöver ju vara motiverad också för varför jag ska göra förändring. Om jag nu ska göra förändring. Jag kan ju ha perfekta livsregler som jag vill leva efter. De går i enlighet med det jag tycker är viktigt. Och då får jag väl leva med det då. Men om det inte gör det, det är ofta där skavet kommer. Att det här tycker jag är viktigt, det här vill jag leva efter och så här lever jag idag. Och med mina livsregler till exempel då, det är ju bara en del som finns i antecedenten i funktionella analysen. Men jag tänker att det här varför blir viktigt att motivera till att göra en eventuell förändring eller acceptansen, men att acceptera hur läget ser ut idag är också en förändring.
Det är där kampen uppstår oftast. Jag tänker att antingen så kan man ju träffa personer där det har gått alldeles för långt innan man liksom faktiskt vaknar upp och ser att det här har ju inte hållit. Men då spelar det ingen roll att jag vet om det då, för att då är jag redan där och kommer behöva en längre tid att ta mig tillbaka. Eller så är man och nosar på för mycket stress, men man tänker att jag gör det där sen, eller det går nog över, eller det kommer nog att till sig, jag ska bara, lite så. Men det är ju där som, precis som du säger, att vi måste ha koll på vad det är som driver oss och hitta våra varför.
Ja, och tänker också att vi ska ju vara så himla tacksamma över stressen. För att den är ju vårt friskhetstecken. Alltså den visar ju att vi är friska. Alltså om vi slutar ha stress, då finns vi ju inte. Så att vi behöver ju verkligen ha den här stressen. Och om man tittar då, vad det är jag vill ha ut av mitt liv. Jag ser mina styrkor, alltså mina egenskaper. Om jag kan se den här skillnaden mellan min styrka och gränsen till min brist, så att säga, min svaghet. För det är klart att varje mynt har två sidor. Då kan jag komma lättare till den här självreflektionen också och ta den med ödmjukhet. För det har vi också svårighet med, så vi inte börjar banka på oss själva. Och det tänker jag är en vanlig del i det här, att jag är stressad och nu är jag dålig som också inte klarar av att inte stressa. Och det är det där att antingen ska man stressa eller inte stressa. Det handlar inte om det, utan det handlar om att sluta fred med den här stressen så att jag kan dra nytta av mig själv till min egen fördel, så att säga.
För boken är ju inte bara läsmaterial och exempel Sofie som jag pratade om, utan den består ju också av en hel del övningar som är också i boken. Hade inte du, Camilla, provat på lite grann också?
Ja, jag sitter ju här då i egenskap av människa, helt enkelt. Känner jag stress på dag?
Just när man sitter och spelar in podd och hundarna skäller eller det ringer eller något. Då får man ju ett sånt där förbaskade
Ja.
påslag i kroppen.
Ja.
Det mänskliga.
Jag som är då lekman i området, eller människa bara, som definitivt har upplevt stress och även varit dåligt på återhämtning. Vad jag tycker är så bra, att det börjar från början när jag läser. Så fungerar stress. Ja, men med de kollegor jag har så tycker jag att jag har ganska bra koll på hur stress fungerar. Men någonstans så är det ändå att man trillar så lätt tillbaka i det här med att stress är någonting fult och inte tänker på att det faktiskt är någonting som kan hjälpa mig att få mig, liksom, det säger någonting till mig. Jag kanske behöver göra någonting annorlunda. Det kanske inte alls är fel att vi stressar. Vi kan stressa kanske ganska mycket, men just det här att vi glömmer återhämtning däremellan. Den ska vi göra sen. Ja, men först ska jag göra färdigt den där att göra listan. Eller jag ska...
Eller så är det så här, jag kommer bara känna mig stressad om jag inte gjort klart det.
Ja, det är ju en jättefin god ursäkt. Och också att återhämtningen har man som en belöning.
Ja.
Det är inte att det är nödvändigt att jag behöver stressa och jag behöver gå ner i varv, utan och nu ska jag stressa och sen får jag belöning. Att man som belönar sig med den här livsavgörande återhämtningen, att det borde inte få vara en belöning, utan det är nödvändighet.
Eller att jag har förtjänat lite återhämtning nu.
Ja, men precis.
Du är rättfärdig.
Jag förtjänar, jag belönar mig själv, jag är rättfärdiga med återhämtning. Och har jag inte varit nog bra, ajabaja, då får jag ingen återhämtning. Och så vill jag straffa lite mer, jag piska, piska. Och det här säger jag inte åt alla andra, utan jag är ju likadan som alla andra. Och det har jag velat förmedla i den här boken. Det har varit viktigt för mig att även om jag är terapeut, jag har 25 års erfarenhet och jada, 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 så är vi alla likadana och vi har endast ett system. Och när jag skrev boken så ville jag göra den så tillgänglig som möjligt. lätt i språket, enkelt att följa, inga referenser som stör, alltså inte för mycket tradigt teori och så. Sen måste man ju ha en förståelsegrund givetvis. Men jag har försökt göra den konversationsvänlig. Jag vet inte om jag lyckas, men det känns så. Det har jag i alla fall varit min önskan. Och också att den ska börja från början. Att läs här. Och nästa steg blir det här. Och hoppa inte över det. Som man kan göra, då går man till kapitel 4 istället för kapitel 2. Nej, men du kan inte gå in i det där om du inte har begripit det här.
Nej, men det tycker jag du har lyckats jättebra med. Genast bara genom att läsa om hur stress fungerar så blir man lite mer förlåtande mot sig själv. Att vi faktiskt kan hamna i ett sån här ond cirkel.
Att man är normal och normaliserad.
Ja.
Ja, och det är därför jag säger att jag är inte något annorlunda och inte ni heller, även om man vill vara det. Jag tänker att det här klarar jag. Jag är en sån här person. Är ju ofta en faktor i utmattning, tänker jag. Jag är en sån här person som aldrig vilar, aldrig ger mig återhämtningar. Jag klarar allt, jag är stark. Och det är ganska sorgligt egentligen. När man ser på det från våra ögon.
Det är mycket vi har gemensamt.
Ja.
Som du skriver om jämförelser tycker jag är så intressant. Man kan ju tycka att när man är 50 plus så ska man inte jämföra sig med andra. Eller, ja, istället för att slå på sig själv och tycka att gud vad fånigt att man håller på att jämföra sig. Men det har fyllt ett syfte. Det liksom ligger i vår natur för att vi ska inte hamna utanför flocken.
Och också det relaterbara. Om vi inte har något att jämföra med, då är vi ju ganska förlorade i världen. Alltså vi har inget att relatera till. Jag tänker på ACT till exempel och Relational Frame Theory. Att man, ja, men man relaterar hela tiden. Och om man då inte har en jämförelse, alltså att relatera, då faller man ju ganska platt.
Men vad tog du då med dig, Camilla, tänker när du har läst den här boken och gjort övningarna och sådär? Vad är ditt guldkorn? Har du något?
Ja, att det följer hela vägen. Först förståelsen och normaliseringen. Att man kan hamna i skav och att det känns övermäktigt. Och att man får börja titta på sig själv. Vad är det jag gör? Vad är det som triggar mig? Vilka situationer är det? Och vad gör jag? Att man väljer vart man vill börja. Vad är mest problematiskt? Vad är viktigt att börja med?
Men om man skulle göra boken liksom från, vad säger, från perm till perm, Lena, vad är upplägget skulle du säga? Tids, liksom, om man nu skulle ta sig an slutfred med stressen.
Ja, den är uppbyggd på ungefär 6 månader. Jag brukar säga att man gör en ny vana på 30 dagar, men det tror inte jag på. Jag har aldrig lyckats med det i alla fall. Men den följer en KBT-behandling, så att vi går ju då från att, ja, men lyssna in. Och eftersom det är en självhjälpsbok så lyssnar man ju in till sig själv. Sen går man in i pedagogiken, psykoedukation, och vad är stress och hur fungerar hjärnan i det här och vilka hormoner har jag och vad gör det med min glömskehjärna, så att säga. Så, och då kommer vi ju längre och längre in i KBT-behandlingen, om man så säger. Och sen går man då in i motivationen.
Mitt varför?
Ja, mitt varför. Vad är det som ska motivera mig att Idas göra det här? Varför vill jag det? Vad är det som är viktigt? Och här har jag inte gått in i en hel livskompass. Det får bli en annan bok. Utan här är det ganska så här snabbt. Alltså varför? Varför, 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 varför? Five whys. Det kommer jag använda i Toyota Way. Men också en viktig del innan man går in då i och utforskar ännu mer och reflekterar, det är ju att se över sina styrkor och svagheter så att du vet gränsen. För det är inte att du har styrkor. Vi vill inte hålla på med något positivt tänkande bara och göra tröstetankar. Utan vi vill ju se båda sidorna. Så där det finns en styrka finns det alltid en svaghet om man överanvänder det. Och finns det en svaghet som man tycker att man går och bär på, så kan man ju alltid vända på den slanten också och se styrkan. Det vill jag lära ut, för att ofta pratar man bara om styrkan. Men svagheten är lika viktig att känna till. Det hör ju också till självkännedomen.
I en övning där så ska man ju notera sina styrkor. Och frågan är, när kan den bli en svaghet? Så att man kopplar det till styrkan. Det blir tydligt att det är andra sidan på slanten. Ja, men det är när det tippar över.
Ja, när det går från att hjälpa till hjälpa.
Ja.
Det är det som är. Så att om man är noggrann så kan jag bli pedantisk. Om jag är snäll blir jag dumsnäll. Vad kan vi mer ha? Om jag är bestämd så kan jag bli tjurig.
Sträng.
Sträng, ja. Eller envis kan jag bli tjurskallig. Eller, ja, men ni förstår den här gränsen när det tippar över. Och det är ju också via självreflektion och att jag får den här självkännedomen kring mig själv och hur jag själv fungerar. Och sen går ju då upplägget över till varför man gör som man gör. Och för alla som jobbar med KBT vet vi att det är en ABC eller SORK, STORK, kedjeanalys eller vilken du då.
Kärt barn har många namn.
Yes. Och där kommer vi ju då till det här att jag stressar. Men före, under och efter. Och där har vi också tidsfönstret och tidsresan, alltså dåtid, nutid, framtid, hur man far omkring i tankarna som kan spela in beroende på hur jag då, och vad jag har för stressbeteenden. Och jag har valt att använda en ABC, jag är ju en sorkare annars, men jag gillar ABC nu. Jag tycker den är enkel för personer som inte har utbildning att förstå ABC. Ganska lätt att ta till sig också.
Ja, till och med jag förstod det.
Ja. Men det är ju den där omedelbara konsekvensen som man behöver få fram i det här kapitlet i upplägget. Att om man missar den och går vidare sen till förändringsdelen så kommer man ju inte att lyckas.
Så det finns liksom en tanke med varför boken är uppbyggd eller upplagd så som den är.
Ja, den är ju upplagd som en KBT-behandling. Och vi vill ju inte börja förändringsarbete innan vi har gjort en kartläggning. Och det här är ju personens egna kartläggning egentligen. Så där är jag ganska noga med att du måste ha den här omedelbara konsekvensen eller belöningen till varför du stressar. Vad är det ger dig? Om du hittar den så kommer det vara lättare att lägga märke till den sen. När du börjar göra, för jag tror många hamnar i förändringen direkt, att nu ska jag in i basbehov och jag ska ha rutiner och det här. Om jag inte riktigt har förstått varför. Varför jag gör som jag gör och vad det är som ska motivera mig att inte fortsätta med det. Ja, men då faller ju förändringen platt. Då håller det inte i sig. Och sen går man ju in då i själva förändringen. För du frågar hur lång den var. Och det är ungefär 6 månader. Så, men i en KBT-behandling skulle det här vara likvärdigt med 12 sessioner. Och då har man 3-4 veckor som kartläggning och psykoedukation, sorkarna här eller ABC, funktionell analys. Och sen går man ju in i själva förändringsarbetet som heter balsammetoden, som jag har då knåpat ihop under alla dessa år att använda mig av. Och den är ju då patenterad förstås. Så att ni vet. Så jag ska berätta mer om balsammetoden. Men jag tänkte, den kommer ju in då att träna de här bokstäverna. Det är alltså en akronym. Och sen nästa steg hamnar vi ju då i planeringskalendern. Och den här planeringskalendern som finns, den är då i 3 steg. Planeringskalendern i alla fall ger dig möjligheten att och följa med det här. För många säger så här, ja, men det är en till till grej att göra och man orkar inte, man hinner inte. Nej, så kanske det är. Jag vet, när det känns så där omöjligt att återhämta sig, då kan det vara skönt att ha något att hålla i. Så det finns som färdigt. Du behöver bara fylla i precis. Vad är det jag ska göra för lustfylld aktivitet idag? Vad är det jag ska satsa på idag för mat? Ska jag ta mig en macka eller ska jag bara ta fil eller ett äpple? Eller vad är det för någonting som blir viktigt för mig? Och där är ju upplägget också då att man följer med några veckor. Om det hade varit en KBT-behandling alltså. Och sen glesar man ut i steg två. Ja, men då gör jag bara per vecka. Att jag vill ju inte bli fast i att hålla på med det här varje dag. Det blir som en snuttefilt också. Så att när jag väl har gjort det i 30 dagar, det här varje dag, då går man över till steg två. Och då är det varje vecka i 4 veckor. Så då börjar vi komma till 2 månader där bara. Och så sen har vi då tredje steget, vilket är uppföljning, booster i KBT, eller hur? 3 månader. Och första månaden går ju till kartläggningen. Så där har vi hela upplägget. Kartläggning, förändringsarbetet, täta träffar från början, alltså en gång i veckan typ. Och då behöver du ha möte med dig själv, eftersom det är en självhjälpsbok. Du jobbar varje dag och sen går du, glesar du ut till en gång i veckan och så är det en gång i månaden. Och sen är det vidmakthållande förstås. Sista kapitlet i boken, på stadiga ben. Alltså vi kan ju inte göra det här om vi inte har vidmakthållande. Så om jag fick välja någonting att ge mina klienter i alla fall, så är det vidmakthållande plan. Jag vill börja med den. Då har de tagit med sig någonting i alla fall. Så vi behöver då se att vi klarar oss om vi åker i diket. Så ser upplägget ut.
Berätta gärna lite mer om balsammetoden så lyssnarna får höra.
Ja, men precis. Alltså balsammetoden, den har jag bara tagit med mig och gjort till en akronym. Jag tror att vi alla KBT-terapeuter jobbar med de här delarna. Men det är så tacksamt att få ge en akronym till klienten. Så jag, nu ska du balsamera här. Alltså ta balsammetoden, det här är det du gör, punkt. Och så kan de lätt gå till de här bokstäverna. Så B står ju då för basbehoven. Och utan att bli för komplex så står det ju då för hygien, äta, sova, träna. Alltså häst. Det gamla vanliga som jag har kört med hur länge som helst. Säkert flera av oss också. Jag tänker du Miriam jobbar ju inom komplex psykiatri också. Så vi måste ha basbehoven.
De är jätteviktiga. Någonting att stå på i alla fall.
Ja, och speciellt om man känner att det gungar. Alltså plattformen är, den cementen har inte riktigt brunnit färdig under fötterna utan det gungar fortfarande.
Bra uttryck, ja.
Och jag tror inte att alla behöver börja där, men man ska i alla fall reflektera över det och titta på det. Är det någonting här som jag behöver ändra på? Ni vet vid stress, ja, men då starvar man kanske med maten, man äter vid datorn, man kanske sover dåligt eller så sover man för mycket och träningen skiter sig för att det hann jag inte. Eller så tränar jag under stress. Och det blir ju som motsatt effekt. Att stressträna. Det ger inte riktigt det man behöver. Vi tycker ju om att vi får motion på recept. Däremot så går det inte att stressa fram den där motionen. Riktigt heller. Men det är i alla fall B och vi börjar där. Sen kommer A och då är det acceptansen. Att vi behöver acceptera att vi är där vi är. För jag har den erfarenheten i alla fall. Att den som har råkat ut för stress, även utmattning, har väldigt svårt att acceptera att man ska behöva förändra sig. Utan då är det att om jag bara finger bli den jag var innan. Eller hur? Jag vill klara av exakt samma som jag gjorde förut. Och nu måste jag sänka ribban. Och det är ett uttryck jag är väldigt kritisk till. Att jag ska sänka min ribba. Jag kan ändra mina förutsättningar. Men egentligen är det att höja ribban. För att du får ju in mer i det. Att ha stress och jobba för sin utmattning är ju att höja ribban, tänker jag. Acceptansen, känner ni igen det? Att jag vill vara som jag var förut. Och att jag är det jag är. Och det här är ju svårt. Det låter ju jätteenkelt, men det vet vi att det inte är. Vi behöver i alla fall stanna där och jobba med den. Och jag vet att Anna Kove skrev, och Nilsson, kanske var Nilsson, jag kommer inte ihåg, det här att ibland är det svårt att acceptera, och ibland får man acceptera att det är svårt att acceptera också. Det är som det är. Sen kommer vi till L i balsam, och det är då lustfyllda aktiviteter. Vi vet att vi behöver positiv förstärkning in i våra liv, eller hur? Så när vi stressar så plockar vi bort allt det som är roligt.
När det första som ryker.
När det första som ryker. Och det som är roligt som vi fortfarande gör, om vi gör det under stress, så är det fortfarande negativt förstärkt. Vi får det bara bortgjort. Typ.
Gör det för att vi måste eller bör.
Ja, när det har blivit måste och borde, ska jag, borde göra det här, jag vill göra det här, eller ska jag göra det här. Då försvinner den positiva förstärkningen. Och så slutar vi göra det som är lustfyllt. Vi behöver den positiva förstärkningen in i livet igen. Ren beteendeaktivering helt enkelt. Och S-et, då kommer ju självmedkänsla förstås. Här behöver ju mycket kärlek, och det har jag försökt stoppa in i boken här. Att man får nog ge sig lite det här och lite där. Så vi väntar inte med självmedkänsla till det här kapitlet, utan jag petar in det lite här och där för att man kan behöva påminna sig om det. Men när man förstår att det är som, ja, det här är tungt att se. När jag nu har fått kännedom om det här kring mig själv, ja, men det är tufft. Så självmedkänsla, att ge sig själv, alltså relationen med sig själv och sig själv, behöver ju vara vänskaplig. Och det är väl där också slutfred kommer in. Jag behöver inte piska mig själv något mer, utan jag behöver älska min stress, för det är ju faktiskt en del av mig. Sen vill vi ju fokusera på den hjälpsamma delen av stress. Se när det tippar över. Ja, då har vi gjort S-et i balsam. Och då har vi A, och där är det då avspänning eller avslappning. Jag hade ganska svårt att välja ord här. Avspänning är ju väldigt kroppsligt, alltså rent muskulärt, och avslappning är lite mer bara att softa och sådär. Så jag fick lite så här ordbajserikomplex vad skulle använda för ord här. Men någonting däremellan, och det handlar ju helt enkelt om att slappna av i kroppen. Så att den får, axlarna får sjunka ner, och man får ha käken hängande egentligen. Så att man slipper de här kroppsliga påslagen. Och sen har vi M, och det är medveten närvaro. Och då kommer vi till nuet. Och som ni förstår, så i balsammetoden så lever vi ju inte livet i B först och sen går vi till A1 och sen betar vi av. Utan de här kommer ju komma, när du kommer till planeringsklämmen så kommer de ju komma varje dag. Sen kanske vi inte vill stressa upp oss och försöka klämma in allting alltid hela tiden varje dag. Då vi kanske behöver välja någon som vi vill fokusera på. Så det är inte att vi accepterar, och jag går inte till L förrän jag har accepterat. Det är inte så. Utan, men för att följa akronymen så kommer de i den här ordningen. Så medveten närvaro då, som kommer sist, kan vi ju tänka oss att vi pratade först om egentligen, eller hur? Att vara här och nu och lägga märke till. Jag kan inte lägga märke till någonting om jag inte är här och nu. Och så. Sen vill vi kanske inte stanna här och nu hela tiden, för då får vi inte heller någonting gjort, utan det ger ju oss möjlighet att välja väg. Vad vill jag göra nu? Så det är balsammetoden, och sen kommer man över då till planeringskalendern som är då i x antal månader. Och jag tror att det tar så lång tid. Det här är ingenting man gör på 4 veckor bara.
Men att man ska inte stressa igenom den på 4 veckor, utan man ska
ge. Nej, man behöver inte pressa igenom den.
Vi ska inte göra som vi brukar, alltså, menar du?
Nej, och det är jag tydlig med genom hela boken. Att alltså, har du inte gjort det här, då behöver du gå tillbaka. Du kan bara få effekt av det här om du gör hela vägen. Och jag menar egentligen inte att min bok är rätt. Utan vilken du än läser, så behöver du följa den. Och inte hoppa över en massa grejer.
Ja, vad kommer här näst då, Lena? Nu har du ju skrivit den här slutfred med stressen. Vad har vi att vänta? Vad kommer här näst då?
Jag kommer att skriva en bok som handlar om livskompassen. Ett värdefullt liv kommer jag att göra. Och det här är av samma anledning som jag och Camilla startade KBT-podden. Alltså när vi såg all denna kunskap falla till marken när föreläsare på föreläsare kom och så här. Att vi ville som fånga upp det med en håv, gå med fjärilshåven och fånga upp all kunskap. Och det är lite samma här, att ja, men jag sitter på mycket kunskap. Det gör vi alla som har jobbat i många år. Och det är jättetråkigt att den inte samlas. Vi har alla våra egna sätt att jobba med klienter. Jag menar, Mirja, du skulle ju också kunna göra det. Tänker du, Camilla, som har en ofantlig erfarenhet inom vården som fysioterapeut till exempel. Alltså vilken kunskap som bara som faller till marken. Och vi plockar inte de där äpplena riktigt. Så det kommer jag att göra och det kommer bli självhjälpsformat. Och jag är inte någon som vill skriva på det där teoretiska sättet, utan jag vill ha en konversation med läsaren.
Och det tycker jag verkligen du har lyckats med den här boken. För det känns som att man sitter och har en konversation med dig i boken.
Ja,
Det tycker jag.
Och det har varit ganska svårt faktiskt. För att om man är en ambitiös person. Jag är en rätt ambitiös person. Så jag får träna mig då när det går över till.
De två sidorna av myntet.
Ja, när det blir en svaghet. Att ta ner det på en sån nivå, att stryka referenser, stryka de här torra artiklarna. De är jätteviktiga, men den här personen som läser det behöver inte den informationen.
Och orkar inte det, tror jag.
Nej.
För jag tror att man plockar upp den här boken om man har besvär på grund av stressen. Och att då får det inte vara för krångligt.
Men det blir mitt nästa steg. Är tanken då, i min ambitiösa del, kan ju hända också att jag bara gör något annat. Vi får se.
Feeling.
Ja. Men Mirja, hade du något guldkorn? Du frågar Camilla det. Hade du något guldkorn som du tyckte i boken, som du fastnade vid?
Men jag gillade väldigt mycket att få följa Sofia i boken, tänker jag. När hon går igenom de här stegen. För att det ger också lite... Jag tänker att ibland om man nu är stressad och man har mycket och man kanske ska försöka ge sig in i det här området utan så mycket kunskap egentligen innan, så behöver man nog kanske också lite hjälp på traven att få lite reflektion. Sen tror jag också att jag tycker att i de här exemplen att du har fått in väldigt många olika människor. Man kanske inte känner igen sig exakt allt, men jag tror att alla som läser kan känna igen sig någonting i varje del hos Sofia. Och det hjälper till att omsätta det i den här reflektionen, att från det man läser till att få exempel, till att sen omsätta det till och vad det är jag i den här delen. Så det tycker jag var, det underlättar för läsaren när man läser boken att få ett grepp om vad ska det här utmynna i. Lite grann. Så det tycker jag var bra. Och mycket liksom, exempel, tydliga frågor. Alltså det är lätt att ta till sig att börja reflektera. Det är det boken väcker, självreflektion.
Det går att följa liksom. Förståelsen, jag kommer närmare mig själv. Lätt att följa frågorna så att jag faktiskt kommer närmare mig själv. Att sen, vad ska jag göra då? Nu när jag känner mig själv och vet varför det är så här och vad det är jag gör. Ja, då är det balsammetoden. Hur ska jag komma igång med det här? Jag släpps inte där. Att här har du verktyget. Good luck. Utan för att komma igång planerar vi så här. Varje dag i 30 dagar. Utan att det för den skull blir övermäktigt. Jag behöver inte göra allt den dagen. Men lite. Så att det till slut blir en vana. Och sen går vi vidare. Planerar vi per vecka. Och ja, jag tyckte det kändes som att ha någon att hålla i handen.
Ja, vad bra. För det är det som min ambitiösa sida har skavts lite. Det är ju att jag har försökt bara ha en konversation och inte hamna i universitetsakademiskt skrivande. Och det är därför också jag har publicerat själv, för att jag vill inte att någon ska säga åt mig hur jag gör. Ni kan ju förstå vad jag är för typ av människa nu. Att nej, det har vi tackat nej till, utan jag vill göra på mitt eget sätt. Och det jag har tyckt var svårast i boken, vet ni vad det är?
Nej.
Det är ju introduktionen, alltså där jag har delat med mig av mig själv. Det var det svåraste. Att berätta lite om sig själv plötsligt. Sådär. Lite sårbart.
Ja, på ett personligt plan, inte bara utifrån din profession, utan som dig som person.
Jajamän. Så det var något nytt. Men hon sa, min redaktör, hon sa, Lena, du kanske behöver skriva någonting om vem du är så att någon tror på det du säger. Okej. Ja, tänkte jag. Så att, ja, lite storytelling. Man fick tänka bortom för sig själv lite när man ska göra det där. Men jag är jätteglad att också arbetsboken kommer. Så jag har gjort en arbetsbok med alla övningar plus lite extra övningar. Sådär. För ni vet, när man har gjort en bok, då kommer man på att man säger, jag skulle vilja ha med den där också. Så det här kan jag göra i arbetsboken och peta in lite till. Till min redaktörs största förfäran. Och så. Så. Nej, men hörni, jättekul att ni har läst boken. Och jag vill också säga, Mirja, du har ju testläst. Camilla, du är ju illustratör i boken, eller hur? Det tycker jag också är lite coolt, va? Ja. Så att, tack snälla till er båda. Ja, det var allt för denna gång och avsnittet med mig, Camilla och Mirja om slutfred med stressen. Jag hoppas du kan delta på bokreleasen 17 april klockan 12.00. Då blir det digital bubbel och konfett. Vi pratar om boken, vi pratar om stress, vi pratar om hur det kan vara att också må gott tillsammans med sitt stresssystem. Det kommer finnas bonusar för dig som deltar, så missa inte den här chansen. Bli abattrebehandlare.se/282. Där kan du anmäla dig till bokreleasen. Där kommer vi också lägga då boken så att du kan kika på den. Du kan följa oss på Facebook och Instagram. Bli en bättre behandlare. Nästa gång kommer vi att prata om skillnaden mellan utbränd och utmattad. Hoppas på ett snart återhörande. Hej så länge. Gonna sprout